Hej och välkomna till Kompilator. Bartek heter jag. Ni som har lyssnat på podden har kanske märkt att jag gärna har med personer som har hoppat över till andra sidan, åt båda hållen. Vi har haft utvecklare som har blivit fönsterputsare och konfektyrsäljare, men vi har även haft logopeder som har blivit utvecklare. Det är ett tema jag tycker om. Det brukar bli en hel del intressanta historier och diskussioner utifrån det. Och det är precis vad dagens gäst ska prata om. Med mig har jag Alexander Tengham. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du hörde av dig efter att jag utlyste lite nya röster till podden. Stort tack för det. Det underlättar mitt jobb väldigt mycket att inte behöva jaga gäster utan att de hör av sig. Så stjärna i kanten. Och du är lärare som håller på att bli utvecklare.
Ja, jag jobbar ju som lärare för, nu är det väl 4 år sedan tror jag.
Mm.
Men jag har de senaste 3 åren jobbat som utvecklare.
Okej. Du har kommit en bit på vägen alltså.
Ja, precis. Och brukar väl beskriva mig själv som någonstans en, jag vet inte, jag är väl en junior utvecklare i en senior kropp. Nej, men jag är 40 år.
Mm.
Och sadlade om när jag var då 36.
Just det.
Efter att ha jobbat som lärare i 7 år.
Okej, just det. Det är nästan mer intressant att höra den resan när man gör den senare i livet. Dels för att man har hunnit jobba lite och liksom skaffa sig erfarenhet och ta med det in i den nya rollen. Men dels att man får lite, ja, inte den vanliga banan, att man börjar med det liksom direkt efter skolan och det är det enda man har gjort. Så hur växte den här tanken om att bli utvecklare fram?
Ja, alltså det var egentligen, det började väl någonstans egentligen kanske när jag var strax innan jag var 30. Då jobbade jag som fotograf och tyckte det var ganska svårt så här med arbetstider. Jag var inriktad mot teater och musikbranschen, så det var mycket kvällar och helger och så här.
Mm.
Så tänkte jag skulle sadla om därifrån och skaffa mig ett quote on quote riktigt jobb. Så jag tänkte jag har alltid varit intresserad av datorer och teknik och så här. Så jag tänkte då hoppar jag på och försöker läsa programmering.
Mm.
Började med det. Samtidigt så funderade jag på att skaffa familj, skaffa barn. Och av en jättemärklig slump så blev jag även ett jobb som bildlärare på en skola.
Mm.
För jag hade fotografbakgrund. Och så blev det lite så här, okej, antingen så börjar jag plugga och har ingen riktig inkomst, eller så jobbar jag. Och så blev det, för att det helt enkelt rimmade bättre med familjeliv. Men kände nog bara så här att lärarjobbet inte var för mig. Och den här tanken om programmering och utveckling låg alltid någonstans i bakhuvudet. Sen var det de här småbarnsåren. Där det kändes också så här, det är inte riktigt rätt att hoppa på någonting nu.
Mm.
Sen så efter ett tag så kände jag väl att nu måste jag liksom göra slag i saken. Jag måste liksom följa upp det här. Jag kan inte jobba med någonting jag inte trivs med hela mitt liv.
Mm.
Så jag ansökte till en YH-utbildning och fick och kom in där som lästes till Java, vet du, Java systemutveckling. Det var väl närmast någon form av full stack light-utbildning.
Just det.
Vilket var ganska märklig grej att gå en utbildning när man har varit lärare själv. Det blir lätt att man blir den här sjukt dryga personen som ska liksom komma med små tips. Det är som tips som ingen vill ha. Nej, men det var ändå en häftig grej tyckte jag. Och det är ju jäkligt nice att få plugga. Alltså.
Ja, visst är det. Det är en liten bubbla som man kan försvinna in i.
Ja, och det är liksom, det är så jäkla lyxigt om man har möjlighet att få göra det liksom så på heltid.
Mm.
Och framförallt tyckte jag att när jag fick föreläst på universitetet tidigare och så här, och uppskattade inte lyxen lika mycket då som när man var lite äldre och hade jobbat ett tag. Och sen också faktiskt när man läste en utbildning där man kände att det här är så konkret. För jag har läst saker som historia, litteraturvetenskap, där man väl inte har känt så här att woohoo, jag kommer hoppa rakt ut i arbetslivet efter det här.
Mm.
Men här kändes det ändå nog att shit, här jag lär mig kommer jag nog använda inom en väldigt snar framtid.
Mm. Ja, men just YH-utbildningen som jag förstår är liksom väldigt bra på, ja men verkligen Ja, de gör det de heter. De är yrkesförberedande. De förbereder en för en konkret roll. Men hur kom det att du fastnade för just Java?
Nej, alltså det var egentligen det första hindret att överkomma. När man står där och ska välja en utbildning så är ju allting uppdelat så här. Vill du bli frontend-utvecklare? Vill du bli .NET-utvecklare eller Java? Så man bara, okej, jag har ingen aning med någonting av det. Så jag tänkte, ja men okej, okay, jag litar redan mot Java för jag gillar kaffe. Så jag liksom...
En annan god som någon.
Ja, precis. Sen har jag också... jag har väl haft någonstans en mentor i allt det här som har varit min kusin. Som har varit Java-utvecklare. Eller som är Java-utvecklare. Så efter hans något partiska rekommendation så landade jag i Java. Och jag hade en sån jäkla flyt. För precis då så satt han och han är sportdykare. Och hans sportdykarklubb behövde göra om sin användarportal.
Just det.
Så liksom vecka två av utbildningen fick jag vara med och börja bygga riktiga projekt för riktiga användare.
Coolt.
Ja, så det blir liksom dubbel utbildning.
Hur upplevde du utbildningen i och med att du har liksom läst på universitet också? Liksom, vad förväntade du dig och vad blev du förvånad av när du började på den här utbildningen?
Ja, alltså min förväntan var nog rätt mycket så här att shit, kommer jag verkligen klara det här? Jag väntar nog, utbildningen var 2 år. Och jag tror jag väntade liksom i alla fall 1 år och 11 månader på att den här stenen skulle komma som skulle sänka mig. För det lät liksom, är programmering, jag är backend, fan, jag kommer aldrig reda ut det här. Snart kommer det komma den här grejen som visar sig att jag är en bluff.
Klassiska imposter syndrome som...
Ja, men verkligen så. Sen väntar man nog... alltså lärarna var extremt, eller skolan var extremt tillmötesgående. Jag fick liksom, man hade stor möjlighet att liksom påverka. Alla föreläsarna stannade gärna kvar efteråt. Och liksom om det var någonting man var intresserad av så svarade de på frågor och pekade in i rätt riktning. Och efter halva utbildningen fick jag jobb. Så jag jobbade först 60% sen heltid.
Mm-hmm.
Och skolan var liksom så superschysst med att få det att fungera så jag kunde kolla på föreläsningarna på inspelat efteråt.
Mm. Ja, för deras del är det ju en riktig framgångssaga. Kolla på våra elever, de får jobb redan ett år in i utbildningen. Så det kan jag förstå att de var tillmötesgående.
Ja, men verkligen. Det är en grej som jag tyckte var mest så härligt av en chock. På YH, det var väl egentligen 2 grejer. Dels att man inte fick så mycket teoretisk bakgrund.
Mm.
Det var verkligen så här, okej, här har du en dator, kör.
Mm.
Och min bakgrund var väl mer att, okej, först ska du förstå teorin, sen får du jobba med praktiken.
Mm.
Och här var det någonstans, först ska du jobba med praktiken och sen om du är intresserad så kan du själv lära dig teorin.
Mm.
Och sen också den här maximen som de verkar ha, att utbildningen blir vad du gör den till.
Mm.
Vilket jag både, en del av mig gillade, en del av mig hatade. För jag tycker, på ett sätt är det jättebra att det inte finns något tak. Samtidigt tycker jag också att det gör inte att det finns någon botten. Det var lite flytande. det var ibland oklart vad lägsta nivån var.
Ja, precis. Jag minns av mina universitetsstudier var att det var väldigt inrutat, liksom. Det här är liksom vad du förväntas göra. Take it or leave it. Det fanns inte så mycket variabler att labba med. Liksom. Det här är kursplanen för den här kursen. That's it.
Ja, precis. Ja, och motsvarigheten till den här YH-utbildningen var väl liksom något... det var väl som så här JavaScript. Du kan stoppa in vad fan som helst och någonting kommer att hända. Nej, men på det stora hela så är jag faktiskt väldigt nöjd och någonstans tacksam över utbildningen. Det är klart att det finns saker som de har kunnat göra bättre och såklart även saker jag hade kunnat göra bättre. Men det är ju fantastiskt att man liksom att det finns den här typen av utbildningar för folk som inte har kanske tid och ekonomisk möjlighet att lägga 4-5 år på en annan typ av utbildning.
Mm.
Så är det här, jag tyckte det är jättebra.
Ja, jag har en åsikt som är kanske lite kontroversiell. men som jag har nämnt flera gånger i podden, och det är att jag tycker att högskolor och universitet inte är riktigt rätt forum för att utbilda utvecklare. Jag tror att utvecklare är mycket mer ett hantverksyrke än ett akademiskt yrke. Om man tittar på, självklart så ska man hålla på liksom med algoritmer och datastrukturer och komplexitetsanalys, så behöver man en väldigt gedigen matematisk grund att stå på. Men ska man jobba som utvecklare så är det då är det helt klart mer likt ett hantverk. Liksom. Man måste göra saker praktiskt om och om igen och lära sig den vägen. Det tror jag är en mycket bättre väg än att sitta och försöka plugga sig till saker. Och därför tror jag att IH-utbildningar, att det är därför de har haft sån stor framgång. De liksom fokuserar verkligen på hantverket av mjukvaruutveckling.
Ja, men precis. Det är också min upplevelse av det. Att det man förlorade på någonstans en bakgrundsförståelse kan man väl, tänker jag också, när man kommer in i yrket ta igen delvis på egen hand liksom, utifrån vad man är intresserad av och var man hamnar.
Ja, de bästa utvecklarna som jag känner, ingen av dem har någon universitetsutbildning. De är antingen självlärda eller så har de gått liksom en IH-utbildning för att kickstarta karriären, och sen har de bara liksom lärt sig på jobbet. Så jag tror att du gjorde helt rätt val att köra på en IH-utbildning.
Ja, gött. Nej, men det är sen det man skulle också säga, att jag hade ju en dom som var en stor grej, tyckte jag, som gav mig mycket, var ju att alla lärarna där var liksom praktiker. De jobbade med det här. Det var inte så att det liksom fanns en lärarkår som hade varit där i 25 år. Utan de var liksom konsulter som de tog in, som jobbade liksom här och nu som utvecklare. Och det gav en mycket. För jag tänker, en stor del av ens utbildning, i alla fall för mig, var ju inte bara att lära sig liksom skriva IF-satser. Det var ju också att bygga upp förväntningar på ett arbetsliv. Där de kunde liksom hjälpa en att svara på frågor och så här. Och liksom hur man skulle tänka, vad man kunde göra och så här. Så för min del funkade det väldigt bra med det här IH-konceptet.
Är det något från din lärarbakgrund som du har tagit med dig in i ditt nya arbetsliv?
Ja, det är väl, jag tror faktiskt en hel del. Dels är det kanske lite så här, dels hur man lär sig. Sen är det väl den här, jag vet att ibland det har varit kollegor som har liksom rynkat på näsan och kollat oförstående på mig när jag säger att det är ett helt annat allvar att jobba med människor. Jag jobbar nu i en bransch där det, inom energibranschen, där det är stora ekonomiska summor man arbetar med. Men det är en skillnad att ha en bugg där du kanske förlorar hundratusentals kronor mot att du är av med en elev. Du inte vet vad de är och du vet inte om de har farit illa eller vad som har hänt. Det är någonstans, även om såklart det inte är kul att förlora massa pengar, så är det ändå skillnad mellan människoliv och pengar. Eller människoliv blir dramatiskt.
Ja, jag förstår absolut vad du menar. Och de summorna som du nämnde, det är liksom ett avrundningsfel för ett stort bolag oftast.
Ja, precis.
Det är liksom tråkigt att det hände, men det gör verkligen till ifrån.
Nej, precis. Sen är det väl också, jag tycker jag tycker det är jäkligt skönt att jobba med maskiner. Det är liksom så här, det är inte så att jag går hem på kvällen och tänker, undrar hur den webbservern egentligen mår. Det är ju det kanske jag gör om den beter sig som den ska. Men alltså det här med liksom så här mänsklig kontakt eller mänskliga problem kan ibland vara kan vara rätt påfrestande om du liksom är i en position där du till viss del kan hjälpa någon men kanske ändå inte.
Ja, jag har aldrig varit lärare, men jag har jag har barn som har lärare och liksom jag har, hyser en enorm respekt för lärare. För jag skulle nog aldrig kunna göra deras jobb. Jag får svettiga händer bara tänker och behöva liksom ansvara för 30 unga som inte riktigt gör som man vill.
Nej, men det är väl, alltså det tycker jag är så här, det är väl det är en sån skön grej liksom. Sen är väl också, sen tror jag också liksom så här att åldern, alltså eller åldern, jag är inte 80, men jag menar att man är, att man inte är 20, gör det kanske också lättare att komma in i en ny bransch och på ett nytt bolag. Det är väl liksom så här att man inte har lika lätt att dricka Kool-Aiden. Mm. Man har varit någonstans innan också liksom.
Mm.
Man har en egen bakgrund också. Mm. Man kanske vet lite mer vad man vill och hur man trivs.
Ja, det är en grej som jag har reflekterat över under mina 20 år. Och det är att man saturerar ganska fort liksom, return of investment på att lära sig ny tech. Det är mycket bättre att vara en helt okej utvecklare och en slightly above average kommunikatör och ha lite liksom people skills. Inte jättemycket, men lite översnittet. Är det något som du känner igen?
Ja, jag vet inte. Jag tror jag har jobbat för lite för att svara på det.
Mm.
Eller så här, jag har väl på mitt nuvarande jobb, eller så här, så känner jag ju att jag jobbar med extremt skickliga utvecklare.
Mm.
Och jag vet att jag aldrig liksom kan, aldrig ska man säga, men just nu, så självklart så skriver de bättre kod än mig. Men mitt bidrag till teamet för idag var förutom kod att kunna hjälpa till med annat. Jag tror jag har lättare än de flesta för att lära andra saker.
Mm.
Det gör att jag kan, får vi ny i teamet, kan jag liksom vara frivillig på att få den personen up to speed. Och alltså sådana saker. Så man får väl hitta liksom lite sina styrkor kanske.
Mm.
Sen är det ju också, tänkte vi prata innan om det här med skillnaden mellan skolan och utvecklingsvärlden. Jag tycker någonting som har slagit mig, jag har jobbat på två olika ställen nu och jag har alltid haft så jäkla bra kollegor som har varit extremt generösa med sin tid.
Mm.
Och lärt mig väldigt mycket. Som jag sitter nu på min nuvarande arbetsplats så sitter jag snett emot en kille som han snart lär väl få någon form av hörselbesvär för, så jag ställer så mycket frågor till honom. Jag fattar inte att han inte får spel på mig, men som är liksom, de är extremt generösa och har hjälpt mig enormt mycket. Samma sak med min kusin som jag liksom nu i 4 år nästan dagligen har ställt liksom mer eller mindre dumma frågor till kring hur ditten och datten funkar. Och den delen känner jag inte alls igen från lärarvärlden.
Mm, just det.
Det var en helt annan grej. Där tar du din klass, stänger dörren om dig och har din lektion. Och sen efteråt så kan du kanske prata om, det är mer binärt om någonting fungerar. Så klassen var stökig, det blir ingen bra lektion. Eller de verkade lyssna, det blev bra. Det gick bra på provet eller gick dåligt på provet. Det är inte samma iterativa process, tycker jag, som utveckling. Där du någonstans liksom varje dag tar beslut som ett team.
Mm. Det är väl lite annorlunda också, för jag tänker att en skola kanske inte har två bildlärare, utan man är liksom ganska ensam.
Ja, precis.
I sitt ämne. Men det är också en intressant observation, och det har jag också reflekterat över, att utvecklare generellt är väldigt intresserade av sitt jobb på ett sätt som jag tror att få andra yrkeskårer är. Min fru är kemiingenjör, men hon går inte omkring och lyssnar på kemipodcast och tittar på kemivideos på YouTube. Så jag tror att vi som skrå är ganska unika i det.
Ja, men det stämmer nog alltså. Jag tror det ligger mycket i det.
Och därför är det lätt att få hjälp, för att liksom alla tycker det är roligt och brinner lite för det.
Ja, precis. Och sen ska jag inte sticka under stol heller med att det är ju en helt annan ego-boost att vara utvecklare när du är lärare. När du är lärare, du liksom någonstans, ditt jobb är att få andra att lyckas.
Mm.
När du är utvecklare, jag sitter varje vecka med min chef och pratar om liksom mina mål. Så här, vad har jag gjort? Vad har jag lyckats med?
Mm.
Så det där är också en enorm skillnad. Jag vet när jag pluggade, det är en sån här en sån konstig grej med de första luncherna. Var jag helt så lyrisk på, wow, jag kan gå vad jag vill, jag kan äta vad jag vill. Jag behöver liksom inte, jag behöver inte prata på ett visst sätt, jag kan göra vad fan jag vill. Det här är liksom magiskt. Jag har inga ungar som jag ska vara någon förebild till. Jag kan liksom, ja, jag kan vara mig själv.
Det är ungefär som känslan när man är tillbaka på jobbet för första gången efter föräldraledigheten och man kan liksom stänga dörren när man går på toa.
Ja, precis. Jag är min egen person också.
Exakt.
Jag är inte bara det här värddjuret.
Vad är det för slags företag du har hamnat på nu i början av karriären?
Ja, jag jobbar just nu på ett bolag som heter Modity Energy Trading, som är ett energihandelsbolag.
Just det.
Så det är jag jobbar väl egentligen med energiflöden genom landet.
Just det.
Så jag jobbar som .NET-utvecklare.
Mm. Okej, okay. Du har sadlat om från Java till .NET.
Ja, alltså det var ju lite så konstigt för jag på yrkeshögskola så gör man ju LIA.
Mm.
Så här lärande i arbete.
Just det.
Och när jag skulle ha min första LIA-period så var det rätt svårt att få LIA. Men så...
Förlåt, när det här är tid på ett ungefär...
Oh, jag hoppas du inte skulle fråga det. Vad fan kan det bli?
Var det före eller efter pandemin?
Under.
Under pandemin, okej. Okay. Ja, då förstår jag att det var...
Men det var väl liksom i slutet av pandemin.
Mm.
Men jag fick jobb på ett företag i Malmö som heter Språkservice. Eller fick LIA där helt enkelt.
Mm. Just det.
Och det här var liksom andra terminen. Så det var då vårterminen.
Mm.
Och då var det C-sharp. Och de sa till mig, men det här är ingen fara, det är jättelikt Java. Och det kan man ju tycka om man har jobbat med det i flera år. Men när man är helt ny och liksom sitter och kämpar med så här, okej, det här är ett paket. Mm. Så här, sen kommer det, vad fan, var är mina paket? Vad är solution? Vad ska jag göra med det här? Det är inte alls likt, ni ljög. Och jag hade liksom, fram till dess, jag hade alltid använt Mac eller Linux.
Mm.
Så bara, ja, här har du liksom en Windows-dator. Så jag bara, jaha, hur?
Du blev verkligen ikastad i djupa änden av bassängen direkt.
Ja, och så jag gjorde min LIA där. Och så erbjöd de mig jobb efter den. Till början med sommarjobb. Och då var det ju nästa så här deep dive. För då, jag fattar inte att alla andra går upp på semester efter ett tag.
Mm.
Så ja, det var någon vecka som de bara sa, ja nu är det nu. Tyvärr bara du här, men du kan ju ringa mig. Så kanske jag svarar. Så, shit! Som tur var det ingenting som breakade då. Men sen fick jag erbjuda mig en jobb efter det.
Mm.
Så då jobbade jag där och pluggade samtidigt.
Mm.
Och det var liksom, jag vet inte, man kan väl närmast beskriva det som, jag vet inte, häftig är väl ändå ordet jag kan komma på. Som hur det, eller så här, just att få lära sig någonting och sen omsätta det i realtid i ditt jobb var sjukt coolt. Sen jobbade jag där totalt 1,5 år. Sen blev jag kontaktad av Modity där jag jobbar nu och kände väl att det verkar som ett kul byte.
Mm.
Så jag har varit här nu i lite över ett år. Och det är väl också en sån grej som man inte hittar i läraryrket, den här just lärandekulturen. Som just på det här bolaget väl sitter lite i, känns som sitter i väggarna nästan.
Mm.
Att det är en energibransch, en bransch som ändras väldigt mycket. Så den domänkunskapen du hade för ett år sedan är inte jättegiltig nu. Utan alla behöver lära sig hela tiden.
Just det.
Så det är en kul miljö.
Det är väl ganska sant för utvecklaryrket överlag. Det är, även om man sitter med legacy-projekt så måste man hela tiden hålla sig uppdaterad. För rätt som det är så ska alla upp i molnet. Och då måste man lära sig det. Liksom det är .NET eller Java, vilket föredrar du?
Jag ska se min chef. Jag säger väl .NET och Java.
Okej, okay. Mm. Diplomatiskt.
Ja, men just nu har det varit lite så att jag gör .NET. Jag skriver väl 90% .NET.
Mm.
Allt på jobbet är .NET eller TypeScript. Men sen jag och min kusin fortsätter att göra projekt ihop. Och då gör vi Java. Mm. Då bygger vi Java.
Just det.
Så jag tycker båda två är trevliga språk. Man får väl inte säga att man tycker att Java är trevligt längre. Men jag tycker faktiskt det.
Jag tycker det har fått oförtjänt dåligt rykte jämfört med mycket annat. Det är väl för att det är osexigt jämfört med annat som finns på marknaden.
Ja, precis. Det är inte Rust.
Exakt. Men det är, jag vet inte hur stort det är i Sverige. Sverige är extremt stort på .NET som jag förstår det. Men myndighets-Sverige är väl jättestort på Java. Så det,
ja, okay.
Det finns väl en anledning. Man blir inte jättestor utan att ha något bra bakom sig.
Nej, det är väl så. Men det var ju också, det var en konstig grej i utbildningen när jag pluggade Java men jobbade med .NET. Där man efter rätt kort tid insåg att shit, jag är mycket skickligare i .NET än jag är i det jag pluggar.
Mm.
Jag kan göra den här grejen, jag vet hur jag gör det här i .NET, men hur gör man det nu i Java? Och det var också rätt nyttigt att få liksom ta kunskaperna i ett språk och omsätta dem i ett annat. Det har i alla fall hjälpt mig att förstå saker bättre.
Mm.
Så när jag skrev mitt examensarbete så var det om så här kommunikation mellan microservices.
Mm.
Och då gjorde jag just att jag testade dem i TypeScript, Java och .NET.
Okej, okay. Just det.
Jag är nog inte så här... För mig är det inte det viktigaste vilket språk jag jobbar med, utan kanske mer, jag tycker det är roligare vilket problem jag ska lösa.
Mm.
Nu har jag, i och för sig har jag bara jobbat med så Java och .NET, så jag tar att ta jättestora skillnader, det är inte så Erlang eller så.
Ja, personligen har jag valt att fokusera helhjärtat på .NET och aktivt sagt nej till andra saker, mest för att jag vill att min kunskap ska ackumuleras över tid. Och det, man måste, speciellt ju äldre man blir, desto mindre tid och ja, energi har man. Och då måste man liksom välja sina strider. Och då tror jag har i alla fall valt att bli liksom riktigt nischad på en grej. Men jag vet att många tar den här vägen att vara bra på många saker. Och så har man liksom ett huvudverktyg som man använder mest.
Ja, men jag tror det är väl en ganska bra förhållningssätt. Jag tror för mig har väl .NET blivit min snuttefilt.
Mm.
Att jag är fortfarande så pass ny i gamet att jag är lite som så här när man släpper ut en ko på våren och jag springer på allt. Och sen när jag liksom provar, jag ska lära mig SIG. Och sen när jag blir bränd på det, nej, jag går tillbaka till .NET. Det är tryggt och bra. Mm.
Har du kört Advent of Code och kört ett nytt språk varje dag som folk brukar?
Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har tänkt göra det, som bara varit så här, jag har försökt tänka, jag ska försöka köra det alla dagar. Mm. Så bara, men sen samtidigt ska jag liksom ha någon mindre tomteverkstad hemma för barnen och sånt här.
Ja, exakt.
Och göra allt annat.
Ja, det är så dumt att den ligger i december när man har fullständigt fullsmockat med massa annat.
Ja, precis, precis. Men det, så vet jag inte, jag vet inte om man väljer verktyg också kring communityt som finns kring verktygen.
Så kan det absolut, eller ja, community och ekosystem överlag, tänker jag. Liksom tooling runt omkring, hostingtjänster, liksom hela paketet.
Ja. Ja.
Men i Sverige så är det jättelätt att välja .NET, för det finns en väldigt stark .NET-community.
Ja, och jag tycker också, inte bara det, utan också en .NET-community som känns väldigt välkomnande och trevlig. Jag har gått på de här, det finns ju .NET Skåne.
Mm.
Jag jobbar i Lund, så jag har gått lite deras evenemang.
Mm.
Men sen också, får jag återknyta till det vi pratade om innan, vad man gillar och så här. Jag vet, när jag började med hela C-sharp-spåret, tänkte jag lyssna på lite poddar. Och den första podden jag trillade in på, det var .NET Rocks.
Just det. Mm.
Och efter ett tag var man tänkte man bara, fy fan, jag orkar inte det. Det här är liksom för, det är för mycket elgitarr och för mycket hype train.
Det är väldigt amerikanskt, så är det.
Ja, och sen så hittade jag dina poddar. Eller jag har lyssnat på både modermodemet och kompilator mycket.
Ja, cool.
Och hittade även kodsnack och developers där man kände att nej men okej, det här är min crowd. Mm. Och då blir det väl också att det ena ger det andra. Man liksom kommer in i någonting, börjar lyssna på det och intresserar sig mer för det. Man börjar läsa saker folk skriver och så här. Så när man helt plötsligt är man en .net-kund.
Hur ser framtidsplanerna ut för din utvecklarkarriär?
Jag hoppas de ser ut att jag får fortsätta göra det jag gör och fortsätta diskutera problem och lösa problem med kollegor. Det tycker jag är roligast. Sen på längre sikt vet jag inte. Jag vill lösa roliga problem. Mm. Och jag tänker till någonstans att om jag har så öppet mål så blir det svårt att missa.
Det var bra ord att avrunda det här avsnittet med, tycker jag. Alexander, tack så jättemycket för att du ville komma och dela med dig av din resa. Det var jätteintressant att höra.
Ja, men tack själv. Det var så jättekul.
Och du får komma tillbaka om en stund och berätta hur resan går vidare.
Ja, men det gör jag gärna.
Tack för den här gången och på återhörande.